Hej Lena.
Hej Lisbeth.
Idag så ska det handla om en man som har smygfilmat ett stort antal flickor och kvinnor och som fortfarande sätter skräck i många som bor i den lilla staden.
Ja, den här mannen har ju verkligen lyckats krypa in under skinnet på folk.
Och så har vi ju duschen här inne.
Det är inte första gången som mannen med skägg och mörka kläder står gömd bakom fotbollstjejernas omklädningsrum.
Det har ju filmats in här uppe i hörnet.
Fotbollstjejerna skrattar och skojar i duschen. De har ingen aning om mannen som tittar på och filmar varje rörelse genom det ofrostade glaset högst upp.
Det är ju liksom helt nakna bilder och som också blivit spridna.
Men bevisen blir liggande hos polisen i ett halvår. Och under tiden så drabbas fler.
Det absolut värsta tycker jag väl är hur många som har blivit utsatta.
Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Lisbeth Hermansson, och tidigare polisen Lena Ljungdahl.
Den här grundtryggheten i livet, när man väl blir berövad den så verkar det vara svårt att få tillbaka den.
Och Frida och Anna som är med i det här programmet heter egentligen något annat.
Det var här han stod precis nedanför min balkong. Jag kan gå ut och kika. Det var i hörnet då, balkongen och fönstret.
Klockan närmar sig midnatt. Det är slutet av januari 2025. Frida har varit på gymmet och tränat. Hon tycker det är skönt när det är lite folk. På vägen hem så stannar hon på macken för att pumpa bildäcken. Men när hon fortsätter så följer en man i svart bil efter.
Jag märkte det inte förrän jag parkerade min bil på parkeringen. Och det kom en bil och vänder bakom min bil helt enkelt. Och jag tyckte att det var jättemärkligt. I efterhand så har jag ju registrerat att den stod vid macken och det var ju bara vi där.
Mannen kör några svängar runt hyreshusen på gården där det finns flera parkeringar.
Jag visste ju inte vart han var. Det är klart att det var jobbigt.
Och Frida som är i 20-årsåldern går in i sin lägenhet och byter om. Hon tror flera gånger att mannen åker därifrån.
Och sen så här har jag gått ut och kollat och bara, men gud, nu är han tillbaka igen. Så då har jag bara åkt en kort sväng.
Fridas lägenhet ligger en halv trappa upp. En ljus hörnlägenhet med ovanligt många fönster i tre väderstreck. Hon går nu till vardagsrummet och tittar ut.
Det är när jag står i vardagsrumsfönstret, då ser jag honom och då tittar han upp på mig och sen tittar han ner igen och så går han en bit igen.
Mannen är lång, har skägg och mörka kläder och det verkar som han åker därifrån. Frida går och lägger sig på sängen och ringer sin pappa. Men plötsligt hörs ljud i trappuppgången och samtidigt börjar en okänd person följa henne på Instagram.
Så jag bara, gud, men gud vad med det här liksom. Gick in och tittade och sen bara så här, det är ju samma människa som står utanför. Så då gick jag ju ut i vardagsrummet och då stod han ju kvar ute på parkeringen. Då hade han gått ner dit och stod där. Och vi har ju även gator eller så här lampor kring den här vägen så att det är ju upplyst. Så jag såg honom jättetydligt så jag tittade bara ner, men gud, alltså det är han. Så det hade ju namn och allt sånt också.
Och efter en stund ser Frida att mannens bil står på gästparkeringen precis intill hennes bostad.
Det finns två balkonger på i min lägenhet, en på baksidan och en på framsidan. Och han går då mot baksidan där vi bara har parkering. Och jag ser även att det är fotspår i snön som är vid min balkong som ligger vid sovrummet då.
Vad tänker du då?
Nej, men det blev såklart jätteobagligt. Då ringde jag min pappa i panik igen. Jag låste även in mig på toaletten då. Och jag vet ju att minuten efter att jag låst in mig på toaletten så tar han bilderna in i mitt sovrum. Så att hade inte jag låst in mig där då hade jag varit med på bilderna i sängen.
Frida ringer sin pappa igen och han gör en sökning på mannen som vi i det här programmet kallar Kian. Fridas pappa ser att Kian, som är i 30-årsåldern, bland annat dömts för köp av sexuell handling av barn,
Och då var det ännu mer obehagligt. Sen när jag väl pratade med mamma, då var ju hon så här, vi måste ringa, liksom, jag kommer direkt.
När Frida ringer polisen så går det fort.
Jag kanske pratar med larmcentralen i 7-8 minuter maximalt. Och då hade jag en patrull här och sen var det även en patrull som var ute och letade efter hans bil.
Och Fridas mamma kommer nästan samtidigt. Frida berättar för poliserna vad som har hänt.
De insåg att det här var ett ofredande då. Att de ville göra en anmälan på det. Så att då höll de ett förhör. Under det förhöret så fick jag även veta att de hade stannat honom bara en bit bort. Det var det förhöret den dagen. Sen så blev jag förhörd nu ett år senare ungefär.
Frida följer med sin mamma hem på natten.
Man tappade ju den här tryggheten att i sitt egna hem, att inte kunna komma hem efter jobbet och gå och lägga sig eller laga mat i lugn och ro. Den tappar man ju helt.
Poliserna som stoppar Kian beslagtar hans mobiltelefon och ser att han gjort flera sökningar på Fridas namn. De hittar också bilder som tagits in i Fridas sovrum då när hon låste in sig på toaletten. Men i telefonen finns också bilder på Fridas granne, en annan ung tjej som bor i huset intill. Bilder som tagits in genom hennes fönster. Men Kian förnekar. Han säger att någon annan haft hans telefon och att han inte förstår hur det polisen hittar i telefonen har hamnat där. Är det vanligt?
Ja, det skulle jag säga är en klassiker. Alltså gör man brott där själva telefonen eller datorn är, ja, men då bevisat brottsverktyg, att det är just i den tekniken som själva bevisen för brotten finns, att de då slingrar sig att visst, det är min telefon, för det fattar de ju gå och bevisa. Men nej, jag har ingen aning om hur de här sakerna kom in i telefonen, och det blir ju en del av utredningsarbetet att då kunna påvisa och bevisa att så är fallet.
Nästan ett halvår passerar. Kians beslagtagna mobiltelefon ligger i en låda hos polisen. Men ingen känner till att den har ett innehåll som ligger dolt. Nu är det i början av juni 2025. Det är sent en fredag kväll och en medelålders kvinna ser en lång man med skägg och huvtröja stå och trycka vid en buske nedanför hennes balkong. Han fipplar med telefonen. Det ser ut som han filmar. Hon har sett honom här många gånger det senaste året, men de närmaste dagarna så har han dykt upp gång på gång. Och kvinnan tycker att det är obehagligt.
Jag ringde polisen då. Och då kom det ju då 4 stycken poliser till mig och tog uppgifter och fick även hans registreringsnummer på bilen då.
För SVT berättar kvinnan att hon med sin telefon filmat tillbaka mot mannen. Och när polisen stoppar bilen inte långt därifrån så är det Kian som kör. Och det är samma bil som var utanför Fridas hus ett halvår tidigare. Polisen beslagtar Kians nya mobiltelefon som han försöker gömma under förarsätet. Och polisen börjar nu förstå att det inte handlar om enstaka händelser. När Kian smyger runt utanför bostäder och filmar och fotograferar in genom fönstren. En förundersökning inleds.
Välkommen.
Advokaten Jonas Vedin får under hösten 2025 frågan om att bli målsägande biträde för alla de som utsatts för Kians smygfilmning.
Personligen har jag inte haft något uppdrag där jag har företrätt så många målsägare tidigare.
Och antalet drabbade kommer att öka kraftigt under tiden som utredningen pågår. När åtal väcks strax innan jul så handlar det om över 40 utsatta personer och flera hundra nedladdade filer.
Det har varit väldigt tufft genomgående. Nu är det i huvudsak kvinnor, huvudsak unga kvinnor eller flickor i tonåren som har drabbats, men även några män, och alla i princip har tagit det här väldigt hårt.
Och polisen vet från början inte heller vilka de unga kvinnorna på bilderna är och måste ge sig ut på stan för att söka efter platser för att kunna identifiera de utsatta. Lena Ljungdahl var själv spanare när hon var polis.
Det kan vara leta efter en fasad som man har sett på ett foto, en bit av en, vet jag, ett torg, en park. Alltså var har den här personen tagit? Vad finns på själva bilden? Men det kan också vara delar av personer. Man kanske har ett halvt ansikte eller en tröja.
Och polisen hittar bilder tagna från en idrottsplats. Kian har vid flera tillfällen smugit runt på baksidan av fotbollstjejernas omklädningsrum. Där fönstren högst upp saknar skyddsfilm.
Här är omklädningsrummet.
Anna går i gymnasiet och berättar att hon precis kommer tillbaka till omklädningsrummet efter träningen i höstas. När hon ser ett sms från ett okänt nummer.
Och då var det från polisen som skrev att jag kan ha blivit utsatt för ett brott och att det finns bilder som de vill att jag ska identifiera och frågade när jag kunde komma in och så.
Vad tänkte du när du fick det smset?
Jag kunde inte riktigt förstå vad det kunde vara för någonting. För jag hade ju inte liksom märkt själv att jag hade blivit utsatt för något brott. Det var ju jätteobehagligt liksom, att inte veta. Men sen så fick jag kolla på bilder som de hade skrivit ut på papper. Och så fick jag säga vart det var, vilka som var på bilderna, om jag kunde namnge dem. Och när jag trodde att det var. Och säga om det var jag på någon av bilderna.
Anna känner igen flera av sina lagkamrater. Några är nakna, men hon ser inte sig själv. Fast sen hör polisen av sig igen.
Så det blev lite jobbigt att så här, jag släppte det. Och sen sa de att de inte har ännu fler bilder. Och då visste jag inte, är de värre än förra gången eller är det liksom mildare? Men då visade det sig att för min del så var det inte något naket då. Utan det var ju bara i omklädningsrummet när jag hade träningskläder. Men det är ju fortfarande väldigt jobbigt liksom.
Nu säger du att det var påklädda bilder på dig. Men vad var det mer för bilder som var tagna där inne?
Jo, men det är ju alltså duschbilder. Det är ju liksom helt nakna bilder och bilder där folk har kläder på sig som också blivit spridna. Ja, så det är ju duschbilder och när vi står och byter om och pratar och bara liksom har kul tillsammans fast vi har ingen aning om att vi blir filmad.
Vad tycker du har varit värst med det här?
Ja, alltså det är mycket, men det absolut värsta tycker jag väl är alltså hur många som har blivit utsatta och att det är en så privat grej som det kan ju liksom bli ett väldigt stort trauma. Det påverkar oss väldigt, väldigt mycket.
Tidigare polisen Lena Ljungdahl.
De här brotten, olaga förföljelse, ofredande och de här typerna av kränkningsfotograferingarna, de är ju ett brott mot din känsla av att vara en fri person som har en frihet där du ska kunna vara mest privat. Och det är ju, tycker jag, en särskild hänsynslöshet att ge sig på unga personer för deras känsla av alltså grundtryggheten. Jag tycker att det är ett väldigt allvarligt angrepp.
För polisen kräver utredningen stora resurser. Det visar sig att bilderna och filmerna, ofta lättklätt och naket, finns i krypterade appar i Kians mobiltelefoner. De är svåra att komma åt och det är därför de inte har upptäckts tidigare. Kian har dessutom delat med sig av det här materialet till andra män. Och vidden av omfattningen upptäcks allt eftersom, säger målsägande biträdet Jonas Vedin.
Under hösten och innan årsskiftet så framkom det ju mer bilder, filmer och även ganska omfattande spridning där det gäller många av tjejerna som drabbats av det också.
Och den här spridningen, hur har den gått till?
Ofta genom krypterad chatt, ofta via mobilen, den krypterade chatten Telegram, så har man i grupper där man har tillhört grupper eller med enskild delat på bilder. Antingen en större grupp, vi har ju en grupp chatt som uppåt 759 medlemmar vill jag minnas att det var.
Och Jonas Vedin beskriver att det finns olika kategorier i chatten.
omklädningsrum, unga tjejer och så vidare, den typen av kategorier i den här chatten, så tillgodoser man andra i den här chatten med bilder, filmer av det slag som ofta är av sexuell karaktär eller väldigt naket eller halvnaket.
Är det liksom det som är det genomgående temat?
Min uppfattning är att det har funnits ett tydligt intresse utav att dokumentera naket och inte sällan tillsammans med partners som befinner sig då tillsammans med kvinnan i bostaden.
Det visar sig även att Kian följer flera av de utsatta på sociala medier. Enligt utredningen så står han ofta utanför på nätterna och väntar på dem som han filmar och fotograferar.
Ofta i anslutning till helger eller veckoslut, så det har varit frågan om att man kan ha konsumerat alkohol, de boende i lägenheterna, så att man kanske har varit lite mindre uppmärksam eller försiktig, så att det har varit lättare att dokumentera. Det finns just tydliga indikationer på att misstänkt har befunnit sig på lägenhetsinnehavares balkonger också och tagit sig upp på dem.
Kian har växt upp i Örnsköldsviks kommun och han dömdes för några år sedan för flera fall av köp av sexuell handling av barn och försök till olaga tvång. Han köpte ut cigaretter och alkohol till minderåriga. Men i betalning så krävde han att få ta på tjejernas kroppar under kläderna istället för pengar. Av frivårdens utredning så framgår att Kian har obehandlad psykisk ohälsa och begränsat socialt umgänge. Det ses som riskfaktorer för återfall i liknande brottslighet och Kian har stått under övervakning.
Person som tidigt synes ha haft ett något avvikande beteende med någon form av enstöring, men som då haft ett flertal kontakter av liknande intresse som han har när det gäller frågan om dokumentation och sprida bilder och filmer.
För Frida, som gjorde den första polisanmälan i början av förra året, tar det nästan ett år tills polisen hör av sig igen.
Man vart ju chockad. Jag hade ju som sagt ingen aning om hur stort det här skulle vara när han var utanför mig. Jag trodde ju bara att det var ett creep. Men det känns ju bra att ha kunnat hjälpt att få tag i honom. Men sen tycker jag ju att det är hemskt att en sån här sak skulle liksom finnas.
Och Frida är en av många utsatta som får hjälp och stöd av en psykolog.
Nu har du ju dragit ifrån gardinerna. Solen strålar utanför. Mm. Men hur brukar det vara här?
Det är persienner och mörklängesgardiner 24/7 i princip.
Hur känns det att behöva ha så? Alltså stänga för?
Nej, men det är ju tråkigt. Man vill ju kunna ha öppet. Men sen är det också obehagligt. Jag har ju stängt för att jag är rädd att det ska vara någon där. Liksom, och ta kort eller stå där. Och så fort det är minsta mörkt ute så blir man ju jätterädd. Men jag märker ju även att när det är ljust ute så går jag och tittar mig över axlarna hela tiden.
Och så har vi ju duschen här inne. Det har ju filmats in här uppe i hörnet. Där, liksom rakt in här.
Och även för fotbollstjejen Anna så känns det otryggt. Trots att alla fönster i omklädningsrummet och duschen är frostade nu.
Det är ju liksom ständigt en tanke av att det har en gång stått någon där under en väldigt lång period. Och att man går liksom i de tankemönstren att man är väldigt mycket mer försiktig och man kanske väljer att inte duscha lika ofta. För att det bara känns inte som att det är värt det när det finns folk som missbrukar det på något vis.
Kan du känna dig otrygg i andra situationer också?
Ja, absolut. Särskilt när jag fick reda på att det har filmats hemma hos folk. Det har jag verkligen blivit rädd för och tänker på mycket när jag är hemma. Att jag har liksom neddraget och jag är lite mer vaksam.
Och målsägande biträdet Jonas Vedin berättar att han varje vecka får samtal från klienter som mår dåligt.
Många har tvingats flytta från sina bostäder, många kan inte gå in i lägenheten. utan att först göra en ordentlig genomsökning av hela sin bostad. Man har frostat sina fönster, man drar regelmässigt ner persienner eller drar förgardiner. Det finns exempel på målsägare som när man kommer hem till sin bostad och det är tänt så kryper man efter golvet för att kunna nå en strömbrytare för att släcka ner lägenheten för att på så vis inte känna att man är exponerad för någon som är utanför eller som har tagit sig in i lägenheten.
I februari i år så inleds den stora rättegången. Kian står åtalad för en lång rad brott mot ett 40-tal unga personer. Bland annat ofredande, kränkande fotografering, grovt olaga integritetsintrång, olaga förföljelse, men också barnpornografibrott eftersom några av fotbollstjejerna är under 18 när de filmas. Och den första rättegångsdagen så samlas många av de utsatta, berättar Frida.
Det vart ju en liten klump i magen att se honom där första gången. De andra visste ju inte hur han såg ut. Men att få se honom igen för första gången sedan han stod utanför mina fönster, det var lite obehagligt.
En man i 30-årsåldern från Örnsköldsvik döms till 2 års fängelse efter att vid upprepade tillfällen har smygfilmat flickor och unga kvinnor, bland annat i omklädningsrum och genom personers fönster.
Det är ju väldigt många av de här åtalen som kanske inte har så jättehögt fängelsestraff egentligen, så tycker jag att det var ett bra fängelsestraff och att vi alla inblandade ska få skadestånd.
Och förutom alla bilder i telefonerna så har Kian också lämnat spår efter sig på brottsplatserna som cigarettfimpar med hans DNA. Men Kian förnekar fortfarande att han begått något brott och han har genom sin advokat överklagat domen. Även åklagaren och målsägande biträdet har överklagat. Bland annat så friar tingsrätten Kian från misstankarna om barnpornografibrott. Men det är fel, anser målsägande biträdet Jonas Vedin.
Där tingsrätten då inte anser att det räcker med att man bara har varit naken eller helt eller delvis nakna för att det här ska vara barnpornografi.
Vilket jag tyckte var lite skevt.
Tidigare polisen Lena Ljungdahl.
Om man tittar på vad han i övrigt har använt materialet till, hur det har spridits till vilka och varför, så tycker jag mig se att syftet är ganska tydligt vad de här duschbilderna skulle till.
Men att Kians första beslagtagna telefon låg hos polisen i ett halvår innan innehållet upptäcktes tycker varken Lena Ljungdahl eller Jonas Vedin är konstigt.
I huvudsak har det här legat krypterat, förberett för att kunna användas i den här chattfunktionen, men även då dolt i mobilen.
Det är alltid lätt med facit i hand. Hade de vetat vad den här personen höll på med över tid så hade man ju dragit igång redan då. Men som jag tolkar så var det liksom en anmälan om ett ofredande vid ett tillfälle. Då kommer man inte sätta polisstationen samtliga resurser på det ärendet, tyvärr. Hade man vetat vad man hade hittat då så hade man ju såklart gjort det.
Om du tittar framåt, vad skulle kunna få dig att må bättre?
Nej, men det är väl att det här, alltså det blir färdigt. Man får gå vidare, fortsätta prata med psykologer, kanske flytta. Jag har försökt börja med träningen igen, men det är som sagt, det är obehagligt. Jag ska byta gym bland annat, för att man vågar ju inte vara där. Jag är mycket med djur och vänner då, såklart.
Och för Anna så är fotbollslaget en stor trygghet.
Det kanske är lite lättare på något sätt för oss som har blivit utsatt som ett lag. Att man vet att man inte kanske var ensam i sitt rum när man varit filmad, utan man var ändå med sitt lag och man har någon att prata med som vet exakt hur det känns. Och jag hoppas ju att de andra tjejerna som inte spelar i vårt lag också kan känna att det på något sätt är som en liten tröst att vi är så många som förstår varandra.
Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig, Lisbeth Hermansson, och tidigare polisen Lena Ljungdahl. Producent Steffen Renklint. Och flera avsnitt av Brottsutredarna hör du i appen Sveriges Radio.